Podplay.
Den 23 september 2021 har Dawit Isaak suttit i eritreanskt fängelse i 20 år utan att få en rättegång. I den här podden vill jag berätta om Dawit och hans sista tid i frihet och om honom som människa. Men också söka svaret på varför den eritreanska regeringen håller honom fången och berätta om Eritrea som land och dess historia. I det första avsnittet kommer vi ta upp den första fråga som dyker upp hos allmänheten efter 20 år. Hur kan man vara så säkra på att han är vid liv? Och hur klarar man som samhällsfånge av långvarig fångenskap? Det här är Jakten på Dawit. En podd från Expressen med mig, Martin Schibbye från Blankspot. Och med mig i studion här hos Expressen så har jag Stig Fredriksson som är journalist, utrikeskorrespondent med en bakgrund hos AP, TT, utrikeskorre i Moskva, utrikeschef i Aktuellt, korrespondent i Washington och blev ordförande i Publicistklubben 2004 och sedan dess djupt engagerad i Dawit Isaaks öde. Välkommen Stig.
Tack ska du ha.
Jag tänkte börja med att låta Dawit själv ta plats. För att när han hade suttit fängslat ett par år så kom det ett handskrivet brev på svenska som faxades till Göteborg. Och i det så skrev han så här. Hej. Ett förhör trodde jag bara tog 45 minuter, max. Men här tar det minst 45 månader. Utan en enda fråga. Jag vet inte längre varför jag är i fängelse. Tyvärr. Inte tills idag. Säg inte till någon att du har fått det här brevet av mig. Jag som bodde hos dig för 18 år sedan. Men nu vet jag att du är ordförande för föreningen Free Dawit. Och jag är jätteglad för det. Fortsätt. Hälsa alla. Och håll på det här brevet tills en glad dag då vi träffas igen. Jag ligger i en flaska. Och jag tackar dig för att du kämpar för att få ut mig från den här mörka flaskan. Undertecknat mannen som bodde på Andersvägen 96 i Lerum. När jag läser de här liksom Dawits egna ord så blir det så ofattbart att han någonstans sitter där som människa nu efter 20 år. Vad tänker du Stig när du lyssnar på Dawits ord?
Ja, alltså det här brevet då var väl skrivet till Leif Öbrink som var ordförande i så många år i stödkommittén för att få Dawit Isaak fri och som har lagt ner ett outtröttligt arbete för att få honom fri. Men att han har suttit nu i 20 år är ju nästan obegripligt, alltså under oerhört grymma villkor. Det har ju antytts, ja, men han har ju suttit utan att egentligen vara anklagad för någonting. Han har inte ställt sig inför rätta för någonting utan han bara sitter där. Alla som har engagerat sig för hans fall har ju hela tiden undrat, är han vid liv överhuvudtaget?
Men jag tänker i början så var det ju inte det frågan om han var vid liv.
Nej.
Utan det som man förstår när man pratat med Leif Öbrink och också lyssnat på dig tidigare, det är att ni som började jobba tidigt med Dawits fall drevs av idén att det får inte liksom bli tyst. Kan du berätta om de första åren när man någonstans kände att det här måste ju få en lösning?
Ja, alltså jag tycker att jag har haft dåligt samvete för att den här kampanjen kom igång så pass sent. Jag var inte med 2002-2003 och då var ju stödkommittén igång och det fanns andra som jobbade för hans frigivning. Men sen då när jag blev ordförande i Publicistklubben så kom jag ju med i den här kampanjen. Men jag har ofta tänkt på att vi kanske var för passiva i början och det kanske fanns försuttna tillfällen, försuttna chanser. Att det hade funnits större möjligheter att få någon fri de allra första åren. Och det där har gnagt. att vi inte var mer aktiva de allra första åren.
Mm. Jag tror också att det, jag tror att när jag och Johan fastnade så hade vi nog stor hjälp av den insikten. Mm. Att många någonstans visste att när man måste agera direkt, alltså att det går inte att vänta för då börjar åren att gå. Så på ett sätt var ju den erfarenheten kom andra till gagn. Kanske att man drog den slutsatsen. Men var det inte så också att man trodde att det skulle lösa sig?
Jo, man trodde ju att det skulle lösa sig och att påtryckningarna skulle ge resultat. Mm. Att det gick att påverka regimen i Eritrea.
Mm.
Men alltså jag har ju funderat också på det andra som har gjort parallellen till Raoul Wallenberg också. Alltså det var också ett exempel på passivitet, senfärdighet från regeringens sida, från utrikesdepartementets sida i början.
Mm.
När man liksom missade chanser.
Mm. Jag tänker på det, för du har ju jobbat mycket i liksom forna Sovjetunionen. Du smugglade anteckningar från Solzhenitsyn som du skrev, Gulagarkipelagen och... vad tog du med dig från det arbetet när du började jobba med Eritrea? Vad finns det för likheter och skillnader med samhällsfångar i den här typen av diktaturer?
Jag tror inte att man kan jämföra villkoren för Dawit Isaak ens med de värsta förhållandena i Gulagarkipelagen. För att jag tror att Dawit Isaak har det ännu värre. Sen en annan lärdom som är kanske lite mer hoppfull ändå, det är ju att diktaturer faller förr eller senare i alla fall. Det tror jag på.
Mm.
När jag levde och jobbade i Sovjetunionen så trodde inte jag att Sovjetunionen skulle falla sönder som det gjorde då 1991.
Mm.
Därför att det var en så stark monolitisk diktatur.
Mm.
Och så hände det, så bara följde ihop.
Mm.
Och jag tycker att en lärdom är att förr eller senare så faller diktaturer.
Mm, mm. Jag tänkte hålla mig kvar under avsnittet just med den här frågan om livstecken och att tolka livstecken. För att ett par månader efter att det brevet skickades så ringde David plötsligt hem till Göteborg och familjen. Och det var klockan 8 en lördagsmorgon den 19 november 2005. Och hans hustru Sofia har beskrivit där till TT senare att hon hade ju inte hört hans röst på 4 år. Alltså inte vetat om han var levande eller död. Och något av det första David gjorde var att han bad barnen komma till telefonen alla tre. Tvillingarna Joran och Betlehem som då var 12 och så Danait som hade fyllt 7. Och Betlehem har berättat och hon frågade sin pappa hur gammal är du och hur gamla är vi barn? Alltså testade pappan. Kom han ihåg? Och han kom ihåg, han räknade upp hur gamla alla barnen var. Och sen minns de att han sa då att ni måste vara duktiga i skolan. Ni får inte glömma ert språk. Ni får inte glömma tigrinjan. Och sen ringde han också Leif Öbrink, då som det här brevet var adresserat till, och berättade att han var fri. Men berättade också att han kunde lyssna på radio i cellen och att han hade hört de här hälsningarna från Sverige, från Radio Sweden, och att han höll sig uppdaterad. Och han kunde nämna klockslagen för när olika program hade sänts och dagar och tider och så. Och hemma runt familjens villa i Asmara så sägs att det samlades 400 personer för att fira att han var fri, att han nu skulle komma hem. Och att liksom, hans fru han inte pratade med, eller hans mamma han inte liksom pratade med alla, för det var så mycket gäster att ta hand om. Mm. Så hon han inte pratade med David själv under det här. Och han ringde också hem till kollegor vid Svenska kyrkan i Göteborg som han hade jobbat tillsammans med. Och berättat att han repeterade svenska i cellen och att han liksom försökte hålla igång svenskan, att inte glömma bort den. Och Malvi själv säger, som jag intervjuat, att han hade en sån självdisciplin, David, att man ska studera, man ska jobba, och att den disciplinen någonstans hjälpte honom i fängelset. Jag tänker med din erfarenhet och också kontakter med andra samvetsfångar, hur behåller man den där livsgnistan i fångenskap? Vad är det viktigaste?
Ja, alltså först tycker jag vi ska säga att det var ju någonting som gick snett också, där att han inte fick förbli frihet, att han greps igen.
Han greps igen, ja, precis.
Han greps igen. Mm. Mm. Och det där var någonting väldigt olyckligt som hände då. Jag tror då att svenska UD, svenska ambassadören som hade hand om Eritrea ropade hej för tidigt. Mm. Det var oproffsigt. Mm. Man skulle ha väntat till dess att han hade ett pass och ett utresetillstånd till exempel. Mm. Och jag tror att regimen blev förbannad över att man i Sverige ropar hej.
Mm. Mm.
Och så grep man honom igen.
Mm.
Men ja, hur man behåller livsgnistan, jag tror att man måste ha någonting att sätta sitt hopp till. Det kan vara naturligtvis att man vet att det bedrivs ett arbete för ens frigivning. Att det finns en kampanj, men också att tanken på familjen som håller den uppe helt enkelt. Jag vet inte liksom hur mycket man kan dra den här parallellen mellan till exempel sovjetiska eller ryska samvetsfångar. Det finns ju massor med politiska fångar i Putins Ryssland också. Men det har ju hela tiden funnits en diskussion i Sovjetunionen om vad man kan lära sig av en vistelse i ett fängelse eller straffarbetsläger. Och där finns det ju de som tycker att Solzhenitsyn till exempel, han tyckte att han lärde sig mycket. Va? Det var som ett universitet på något sätt. Han träffade så intressanta medfångar. Medan det finns andra då, det finns en författare som heter Varam Shalamov som skrev Kolyma-berättelser. Han tycker bara att det var bara negativt. Det var bara bödlarna som ville åt den helt enkelt. Så att det finns en livlig diskussion om vad man egentligen kan lära sig eller vad man, om du vill, få ut av en sån här vistelse.
Mm.
Och när det gäller David Isaak så vet jag inte vad man ska placera honom, därför att vi har så väldigt lite att ta på.
Mm. Jo, nej, men jag minns ju hur värdefullt det var att läsa. Jag läste ju Gulagarkipelagen i fängelse.
Mm.
Men det man framförallt minns är ju humorn i den.
Ja.
Alltså när Solzhenitsyn beskriver att de som inte har suttit i fängelse, de tror liksom att det värsta som finns är en äcklig toalett. Men det värsta som finns är en cell utan en toalett.
Ja, det är sorts galghumor.
Ja, det är sorts galghumor som man verkligen uppskattade. Mm. Att han förmådde skoja om det mest fruktansvärda.
Ja.
Liksom. Och det är väl en viktig del. Men man tänker att den typen av erfarenheter borde höra till litteraturen liksom, och inte vara något som svenska journalister idag ska hantera. Men jag tänker på också Arthur Koestlers bok Natt klockan 12 på dagen var också en som gav mycket liksom, handfasta råd kring fängelsevistelse eller saker man önskar att man hade kunnat morse till exempel, eller att man kunde knacka och kommunicera, vilket man ju, människor kunde som greps då, men som ju ingen journalist kan idag som grips.
Nej, det är sant. Och sen är det ju både Gulagarkipelagen och Natt klockan 12 på dagen är ju också böcker som öppnade ögonen för en hel värld om hur det var.
I lumpen fick man lära sig att du har inte som lekman rätt att dödförklara någon om inte liksom huvudet är skilt från kroppen, om man ska uttrycka det brutalt. Det måste vara en läkare som gör det.
Mm.
Du måste bara förutsätta att den här personen lever.
Mm.
Och lite känner jag så med arbetet kring David också, att man känner sig, men det är vår skyldighet någonstans, vår moraliska, mänskliga skyldighet att förutsätta att han är vid liv, att allting annat någonstans är ett svek. Men jag tänker, du som har varit liksom engagerad i fallet under så lång tid, vad har du för relation till till just själva frågan om livstecken-frågan?
Jag håller med dig om att det kan vara naturligt att ställa frågan, men samtidigt är det som du säger att vi borde inte ställa den frågan, därför att det är demoraliserande för kampanjen på något sätt också. Det har ju kommit uttalanden också från officiellt eritreanskt håll om att Jora, han är vid liv, och jag tror att det var den utrikesministern som sa för ett par år sedan att Jora, han är vid liv och han kommer att ställa sin förrätta och så vitt jag kan bedöma så kommer han nog frikännas. Men vi måste utgå ifrån att han lever det som är viktigast, eller det man undrar över framförallt tycker jag, det är ju under vilka villkor han sitter. Det har ju kommit skrämmande uppgifter om hur det är i fängelset. Och han är ju inte helt frisk och så.
Nej, jag tänkte gå igenom några av de livstecknen som har liksom funnits under åren. Att en av de första intervjuerna med Afiwerki, med en svensk journalist, då är det Donald Boström, bildjournalisten och Eritrea-kännaren, som intervjuar honom för TV4 2009. Och tittar man på den intervjun idag så är ju Afiwerki väldigt aggressiv i sina svar. Han säger, jag bryr mig inte om var han är eller vad han gör. Han har gjort ett stort misstag. Jag slösar inte tid på var han befinner sig. Vi kommer inte fria honom. Vi kommer inte ge honom en rättegång. Vi vet hur vi ska handskas med honom. Vi har vårt eget sätt att hantera sådana som han. Det är vårt lands intresse och vi vet vad vi ska göra. Vad tänker du om den här liksom retoriken, totala
likgiltigheten eller nonchalansen, den nedlåtande attityden? Ja, men så talar ju en diktator. Så talar ju en diktator. Det är ju så. Då måste vi ju ställa oss frågan, vad finns det för möjligheter att påverka honom? Vad finns det för möjligheter till påtryckningar?
Men just som jag sa, att frågan ställs har ett värde i sig, tänker jag. Att även om han svarar aggressivt så är det så viktigt att Donald är där och ställer frågan.
Ja, visst, absolut.
Och att man påminner dem om det.
Påminner om det, håller grytan kokande, håller frågan vid liv. Det är det som... Och jag menar, så har ju folk agerat så fort man har mött en eritreansk minister eller så har de ju fått den här frågan. Det är ju inte så att regimen i Eritrea på något sätt är omedveten om engagemanget för Dawit Isaak. För de blir ju ständigt påminda om det. Och i den här kampanjen som har bedrivits här mot Eritreas ambassad i Stockholm till exempel, med stafetten där man går med brev en gång i veckan med olika branschorganisationer. Även om ibland så vägrar de överhuvudtaget ta emot det här brevet och man får stoppa det under dörren eller någonting sånt. Men de måste ju rapportera hem om det.
Men det beskrev också en av ambassad tjänstemännen i intervju till mig som kom från London och började jobba i Stockholm, att just där plötsligt så var mailboxen fylld med mail som kräver Dawits frihet. I början var han så här, vad är det här? Han var liksom inte van vid det opinionstrycket. Att vi påminner om det så pass ofta. När jag gjorde min första intervju med någon av liksom presidentens närmaste män, så var det med rådgivaren Yemameh Gebreab. Och första gången jag frågade honom om Dawit var 2015. Det var på Scandic Hotel som ligger ganska nära den eritreanska ambassaden på Lidingö. Och innan intervjun så sa han också så här, att jag är inte bra på intervjuer. Och han såg liksom genuint plågad ut när han satte sig ner på stolen framför mig. För att han visste ju någonstans vad som skulle komma. Och det blev så tydligt att han liksom levde ett liv där han såg sig som ständigt angripen. Världen var emot den varje dag. Och när jag försökte liksom öppna den intervjun genom att fråga om honom själv eller ställa personliga frågor, så var de nästan som obegripliga för honom. Varför skulle han berätta det? Varför skulle han vara intressant? Eller varför han gick med politik, varför han liksom blev politisk ungefär? Utan han sa ju att alla var ju en del av liksom självständighetskampen i Eritrea och alla hade förlorat anhöriga och det var liksom inget speciellt. Alla hade gett liv för landets frihet och så. Det var en belönande erfarenhet som han sa.
Du försökte dyrka upp honom?
Jag försökte dyrka upp honom, ja. Mm. Och lite började han berätta, men vad var det för dröm ni slogs för då för 30 år sedan? Och han sa att men jag slogs för ett land som skulle möta folkets behov, som skulle höja livskvaliteten, som skulle införa social rättvisa. Och han var ganska besviken över att man inte hade kommit längre. Liksom att dagens Eritrea var inte det han drömde om i skyttegravarna. Det var liksom tydligt och inte ens de här minskad mödradödlighet eller den typen av siffror som ju liksom auktoritära regimer ofta pekar på att vi har gratis sjukvård ungefär. Mm. Det menar han också var futtigt och inte något man var nöjd med. Men då försökte jag ställa frågan om David liksom från ett humanitärt perspektiv. Att så här, men har inte den här familjen lidit nog? Vad ni än anklagar honom för att göra. Men fick ett ganska liksom goda yxskaft svar som var att men det här är inte en fråga som är ämnad för diplomatisk kohandel. Det är en fråga som Eritrea kommer att avgöra. Han är eritreansk medborgare. Vi kommer hitta en lösning på det här problemet. Och när man fortsätter fråga, liksom, men kan jag få intervjua honom? Kan man få något tecken på att han lever? Så sa han att men vi har ett track record när det gäller den här typen av händelser. Och det innebär då att vi behandlar krigsfångar väl. Så har Eritrea alltid gjort. Och när man frågar ytterligare en gång då, men är det säkert att han lever? Så är liksom, jag kan inte diskutera hans fall. Bara regeringens inställning till fallet.
So he's alive?
As I said, I'm not going to discuss the particular circumstances of the issue, but I'm talking about the approach of the Eritrean government and its policies.
Det är som hela tiden att greppa efter de här halmstråna. Man söker själv ett proof of life och får inte liksom riktigt det.
Min första reflektion är ju då det här att det här är ytterligare ett exempel på att en befrielsehjälte inte blir en bra ledare i fredstid. Så det finns ju många exempel på det. Och Afewerki är väl ett sånt exempel. Men sen tänker jag ju också på det här, ett förslag i den här kampanjen för att få David Isaak fri är ju att vår kung skulle skicka ett brev till honom och vädja om hans frigivning. Och då har jag tänkt mig att till och med kanske en sån diktator som är Afewerki som dessutom känner sig isolerad i världen, att han kanske skulle bli lite smickrad av att få ett brev från statschef i ett demokratiskt land. Men sen också då det här tycker jag att det vore värt att vädja till honom just av humanitära skäl som du var inne på. Och jag tycker det finns liksom likheter där man kan hävda då att David Isaak är svensk medborgare. Han är en invandrare som har blivit svensk medborgare. Och kungen, han är gift med en invandrare som har fått svensk medborgarskap. De är båda trebarns fäder. Det finns en och då tycker jag att det vore idé att kungen vädjade av rent humanitära skäl helt enkelt. Varför ska han inte få bli förenad med sin familj igen? Men hittills så har det ju inte gett något resultat.
Nej. En annan som försökte sig på den här liksom humanitära linjen, det var, om man tittar tillbaka i historien, Cecilia Wikström som 2016 EU-parlamentariker vid den tiden. Hon var i FNs högkvarter i New York för att tala under ett flyktingtoppmöte och upptäckte lite av en slump att Eritreas representant hade liksom båset ganska nära. Så hon bad om ett möte för att ställa en personlig fråga som hon uttryckte det och fick ett möte med samma då Yemameh Gebreab som är den som oftast ger de här intervjuerna. Och Hon började liksom på bogen med att hon var präst och att hon var mamma och att han hade två barn och att liksom David Isak också hade barn och fru som inte sett honom då på 15 år. Och beskrev ju det mötet sen som att det var ett respektfullt möte där hon struntade att gå in i skuldfrågan. De sa så här, ni ser honom som förbrytare men nåd får gå före rätt här. Och att någonstans fångar har benådats i alla kulturer. Detta kan kanske hända här. Mm. Och frågade sen liksom konkret om han var vid liv och fick svaret yes, I really believe so. Det här livstecknet är ju lite, var ju lite liksom speciellt och jag vet att det blev ju en stor nyhet och många trodde verkligen att amen, så här har de inte uttryckt sig innan. Här finns kanske en öppning, en större dialog.
Alltså, jag tycker det är värt det här att vädja om frigivning av humanitära skäl, humanitära hänsyn. Men sen, jag kan inte säga vad det är som skulle kunna påverka president Afewerki. Man kan ju säga då att vädja av humanitära skäl, det är en slags morot på något sätt, en lättare utväg. Och sen har det ju diskuterats genom åren också om man ska istället för morot använda piska. Mm. Vad det finns för andra påtryckningsmöjligheter. Det talas ju, eller har talats så mycket om indraget bistånd och att man skulle försöka arbeta, och det görs ju också via EU naturligtvis. Men nej, det har inte gett några resultat.
Jag tänker det är lite samma liksom, diskussion, piskan eller moroten, och hur når man fram? Ja. Hur får man en regim att förändra sig? Är det möjligt? Eller är det ett, liksom, krävs det att den faller sönder?
Ja, i det här fallet så tror jag att det krävs ett regimskifte. Jag tror att det är enda möjligheten. Vi vill ju gärna tro att vi skulle kunna uppnå någonting, att det ligger i deras eget intresse, att det vore bra för dem att släppa David Isak. Mm. Det är ju det vi hoppas på hela tiden, att de ska inse att ja, men, ni har att tjäna på det här. Men det här... citatet då som du läste upp, uttalandet till Donald Boström, det tyder ju på att han är fullständigt likgiltig, att han struntar i till och med vad som skulle vara bra för hans eget land.
Jo, jag vet att när jag också har ställt frågan på det sättet, är det värt priset? Liksom, ni blir en internationell paria, ni isoleras, är det värt priset för att hålla liksom, David Isak fängslad? Så har man ju fått svaret att du förstår inte den här perioden i Eritreas historia.
Nej.
Och att man liksom menar då att han var en del av en grupp under kriget mot Etiopien som man ser som några som man inte ens ger en rättegång någonstans. Ibland kan jag känna så här, vi sitter ju alla och överanalyserar de här svaren så mycket.
Ja.
Och så fort det kommer någonting så är det... Så tänker man, vem är det som säger det? Vad kan det betyda? Och ibland är det som att nu finns det öppningar och ibland är det mera låst. Men för David händer ju ingenting. Alltså, oavsett den här konjunkturen.
Det som vi inte har kommit in på än, det är ju liksom det dubbla medborgarskapet. Och jag har ju hela tiden sagt i den här kampanjen att han är svensk medborgare 100%. Och det finns liksom ingenting... som kan förminska det på något sätt och där tycker jag också då att Sverige och UD har varit lite för dåliga, för passiva för att agera för honom som svensk medborgare. Och jag har dragit paralleller till då till exempel när tre svenska ingenjörer blev fängslad utav Saddam Hussein i Irak i början på 90-talet. Och då skrev kungen ett brev till Saddam Hussein och vädjade om frigivning av de här tre svenska ingenjörerna som satt då i över ett år. Och de blev alltså frigivna, de blev frisläppta. Och då är hela tiden svaret att jo visst, men de var ju bara, de hade inte dubbelt medborgarskap.
Titta tillbaka inför den här liksom podden på livstecknen, så kommer de ofta på höstarna. De kommer ofta i samband med årsdagen. Ja. Och det beror väl på också att då söks politiker upp av journalister och de får frågorna liksom ställda till sig. Hösten 2016 så sa Eritreas utrikesminister Osman Saleh till den franska radiostationen RFI att han lever och att han kommer få en rättegång när de fattar beslut om det, och så som du sa så kommer han bli frigiven, var liksom Osman Salehs budskap då. Tittar man tillbaka på det, så finns det den här typen av uttalanden verkligen vart och vartannat år. När jag var tillbaka på min andra resa så var ju uppe på informationsministeriet som ju ligger i Asmara, högt uppe på ett berg, verkligen med utsikt över staden, och upp hos informationsministern där. Och det som var nytt i de svaren då när man frågade om David, det var att han så tydligt beskrevs som en del av en oppositionsgrupp. Att det går liksom inte, vi kan inte bara släppa honom fri. Då kommer folk ifrågasätta oss, utan en lösning för honom innebär en lösning för alla. Men nu började de också uttrycka sig i termer av att varför driver Sverige det så hårt? Varför Sverige riskerar hela EU-samarbetet med Eritrea? Varför kan man inte se på gränskonflikten, menade de då, eller andra frågor som de tyckte var liksom viktigare i den här relationen? Prio var inte en rättegång för David, utan prio var att få igång lokala domstolar för att kunna hantera boskapsstölder eller så. Att ska rättsväsendet utvecklas, så är det där utmaningen kommer. Ingen man pratar med kanske vet någonting egentligen.
Nej, det är
man får
möjligt.
Lite den känslan. Ja.
Men du nämnde den där gränskonflikten. Och där var det väl så för några år sedan att Sverige gjorde klart att vi stödde Eritreas syn på den.
Precis, ja.
Och ansåg att Eritrea hade rätt.
Ja.
Och det fanns väl då förhoppningar att det skulle ge lite poäng på något sätt, eller ge lite utdelning. Men det har ju inte heller resulterat i någonting.
Nej.
Nej,
och nu är den frågan någonstans borta från bordet.
Ja,
och han är fortfarande fängslad och har... Han har ingenting med den konflikten att göra egentligen.
Nej, men
hans bror säger
det. Allt
det
vi har pratat om visar väl bara att det enda vi kan göra är att fortsätta med den här kampanjen och kräva att han blir frigiven. Och vi måste utgå att förr eller senare så kommer det att ge resultat. Men att det är väl också som du säger, att många av de här som du har pratat med, de har nästan ingen susning, alltså, eller i alla fall inget inflytande, utan det är Afewerki som bestämmer.
Vi ska lyssna på hur det lät när jag ställde de här frågorna också till kabinettssekreterare för detta då, Annika Söder, och när Per Enarsson var ambassadör. Jag var uppe på UD för att någonstans se om har de några svar att ge.
Det har ju varit en priofråga. Är det någon idé?
Ja,
Vi måste verkligen ha någon sorts indikationer.
Men idag så, proof of life-mässigt, så är det 100% på att han lever, David Isaak.
100% är vi inte. Men under den här resan, så det här var självklart den första frågan som kom upp. När vi hade vårt första möte som vi hade officiellt, eller så här, informellt men ändå officiellt, med Eritreas utrikesminister, när Annika och jag var där, vi träffade dem på resa, då framfördes det kravet att vi måste ju få träffa honom. Vi måste få träffa honom för att veta att han lever. Och de tog det som en signal, då är vi tillbaka till det här gamla spåret, att ni alltid ska tjata om det. Så då har vi jobbat med alla möjliga olika typer av källor. Vad som finns på internet och vad vi kan söka, och intervjuat folk. Den här fångvaktaren som även Adaktusson har vi intervjuat och så vidare. Så vi har försökt fånga så mycket information som möjligt. olika källor, och vi, det är den där sammantagna bilden som gör att vi känner oss ganska säkra på att han är vid liv, och eftersom vi inte har fått träffa honom så
det blir ju 100% först när man har sett det med egna ögon.
Det kravet kvarstår väl att någon från UD ska få träffa honom. Vi har ju fått fruktansvärda rapporter i många år om förhållandena som han sitter under. Det har talats om de här fruktansvärda containrarna där man stoppar in många, många fångar under vidriga förhållanden. Och kallt på nätterna och kallt på vintern och stekhet på sommaren.
Vi kan gå in på det och titta på hur David har det. Jag ska bara säga att det sista liksom livstecknet var en FN-expert som sa att David hade setts i september 2020. Mary Lawlor, som är FNs rapportör för människorättsförsvarare. Men när hon har fått frågor om det så har hon inte berättat mer. Hur ser de säkra källorna ut? Sen hade vi också förra sommaren Bethlehem Isak som i sitt sommarprat sa att jag vet att min pappa lever. Jag får inte säga mer. Och även Leif Öbrink tidigare samma sommar som sa att för ett par månader sedan fick jag uppgifter om David att han lever. Sen dess har uppgifterna bekräftats, sa han till Expressen förra sommaren. Så att de har ju fortsatt komma de här liksom livstecknen med jämna mellanrum. Men som du sa, hur har David det? Vad vet man om hur han har det? Och här, om det finns många livstecken under åren och många ministrar som säger saker, så finns det ju otroligt få medfångar eller fångvaktare.
Ja.
Alltså om man, jag tänker jämfört med andra länder så har det ju liksom, ja men det flyr människor som kan berätta och som har sett. Och, men kring David så finns det ju så oerhört få liksom, alltså lite information om hur han har det, hur han lever. Vad kan man tänka kring det?
Man tänker ju på det där du sa i början också, även i de sovjetiska fängelserna och fånglägren så knackade man ju, eller man kunde få ut meddelanden och på något sätt. Där var det ju ändå så, och är fortfarande, att även om det kanske är en gång om året och sådär, så får ju en hustru till exempel besöka sin man i fängelset. Men ingenting sånt har ju förekommit i David Isaks fall. Vi vet ju väldigt lite om under vilka villkor han sitter.
När man tittar på Amnesty-rapporter och sånt som finns, så finns det uppgifter om att under 2003 så finns det en uppgift att David ska ha suttit i en av 62 celler i det fängelset som beskrevs då. Men att de då inte hade någon kontakt med omvärlden förutom läkarbesök. Men det finns också uppgifter i de här rapporterna som är svårverifierade. Till exempel så en uppgift säger att han hålls i handfängsel dygnet runt. Och jag menar, den lilla erfarenhet jag har är ju att det är väldigt svårt att ha fångar i handfängsel, eftersom det omöjliggör till exempel toalettbesök och liknande. Att under transporter, ja, men att just ha fångar med handfängsel in i cellerna är liksom opraktiskt någonstans. Så att det är också svåra berättelser att verifiera mycket som kommer. Har de träffat David? Var de honom de såg? Kan vara svårt att avgöra. Jag fick ju tips om en medfånge som satt eller som nu bodde utanför Jönköping för 2-3 år sedan, som hette Mohammed Alamoudi. Och när jag åkte dit var jag också så liksom skeptisk till, har den här personen verkligen suttit med David? Men han beskrev då ganska tidigt exakt vilka cigaretter David rökte, och sa att han rökte liksom starka cigaretter som heter Roseman, och inte de svagare Nyala. Och det kollade jag med Davids brorsa, och det stämmer, han rökte de där starkare cigaretterna. Så att då kände man att här finns någon.
Det var trovärdigt.
Det var trovärdigt, ja. Och han beskrev ju att Dawit Isaak i cellen att de kallade honom för kioskmannen, eftersom han gick runt och tog upp beställningar på läsk och bröd, och sen gick han med listan till vakterna och förhandlade. Och just att han hade en sån unik förmåga, Dawit, att vinna människors förtroende, både vakterna och medfångarna, så han kunde vara den här mellanhanden. Och han blev också något att sysselsätta sig med, den här kiosken, att se till att fångar fick det de hade beställt och så vidare. Han beskrev också att de fick en timme per dag vara utanför cellen och hänga upp sina kläder i solen för att hålla lössen borta. Och hur Dawit mässat och läste på sin madrass. Han beskrev väggarna täckta av svart mögel, men att Dawit liksom läste nästan från morgon till kväll och översatte mycket böcker från engelska till tigrinja och tigrinja till svenska. Men att han inte pratade särskilt mycket, inte berättade så mycket, utan var ganska fokuserad på liksom sitt arbete med översätta och på att skriva. Men han beskrev också inifrån det här som du berättade i början från 2005, att Dawit plötsligt en dag kommer och säger att han ska släppas. Och han går runt och delar ut sina cigaretter och sin madrass och sin kudde och fördelar rättvist sina pengar bland de andra. Men ett par dygn senare så är han tillbaks och ber om sin madrass då, får tillbaks den och bara lägger sig och stirrar i väggen. Och de första dagarna så säger ingen någonting till honom, men efter ett tag så frågar man liksom, men vad var det som hände? Och Dawit säger att jag ringde hem till Sverige, men ingen sa till mig att jag inte fick ringa. I så fall hade jag inte ringt. Men att han var väldigt arg på sig själv och otroligt ledsen. Och efter det sen så blev de av med radion och de blev av med en del av andra privilegier. Men så säger också Dawit någonting till Mohammed Al-Amoudi när de hänger upp sina kläder på tork under den här timmen i solljuset, att han verkade väldigt nöjd plötsligt och liksom tillfreds med sig själv. Varför är du så nöjd, frågar han. Nu vet jag precis vilken dag jag kommer bli fri, svarade Dawit. Och Al-Amoudi själv hade inget bra svar på vad han menade.
Vad det betydde.
Vad tror du han kan ha menat?
Men det visar väl ändå att han hade hoppet kvar. Han hade ju gnistan kvar i alla fall. Det måste ju ha varit en enorm besvikelse för honom. Det var väl så att han blev fri också för ett läkarbesök, eller hur?
Ja, precis. Han ringde från sjukhuset.
Ja. Alltså. Och så tillbaka igen i cellen då. Det måste ju ha varit enormt grymt för honom. Men han hade ändå, jag tror att han då visade att han gav inte upp hoppet om att han skulle bli fri en dag.
Jag tänker också att den människotyp som han är, alltså skrivande, tänkande, att är det någon människotyp som klarar långvarig isolering och ensamhet, är det kanske?
Ja, det just tror de jag. Egenskaperna. Jag tror jag, för att han har ju skrivit väldigt fina texter. Och det är ju mycket möjligt att han fortsätter att skriva, åtminstone i huvudet.
Jag skrev in krönika för någon annan årsdag att Dawit säkert har fortsatt att gestalta sina medfångar och sina fångvaktare och näktergalens sång utanför cellen och kanske den blå skärva vid friheten kallar himmel och sparat dem här på näthinnan, och liksom någon dag så tänker han berätta att det är så han håller ihop, tror jag, att fråntagen sin frihet och sina kläder så kan han behålla liksom det mest värdefulla. Rätten att fortfarande vara journalist, att rapportera om, att en dag liksom få berätta. Och att den stora skräcken för honom måste ju vara om vi efter 20 år glömmer bort honom.
Precis.
Tack för att ni har lyssnat. Tack Stig Fredriksson. Och i nästa avsnitt av podden Jakten på Dawit så kommer vi titta mer på Dawits tid i Eritrea. Vad han skrev om, tidningen Setit, han jobbade på, vilken betydelse den hade för den unga nationen på Afrikas horn.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.